Vi kommer att prata om Uppenbarelsebokens två damer och vi kommer att se att det finns faktiskt även fler damer, men i alla fall två stycken huvudsakliga damer som vi kommer att titta på här idag. Och återigen, det här kommer bygga en hel del på det som vi har tittat på förut. Så om du har missat något av de mötena så finns det blad här nere som du kan ta och där vi går igenom de sakerna. Så om du får frågor under mötets gång så kan det vara så att vi har gått igenom en del av det tidigare. Men kortfattat, vad man kan säga att vi har gått igenom här är att vi har tittat först på de olika tolkningsprinciperna som vi har använt oss av, de olika verktygen som vi behöver för att tolka Bibelns profetior. Och den första var att fokusera på Jesus. Den andra var historicism, att profetiorna beskriver händelser från profetens tid ända fram till Jesu återkomst. Och den tredje principen var att låta skrift tolka skrift. Och att inte hitta på våra egna tolkningar, utan att så långt som det är möjligt faktiskt få våra tolkningar direkt ifrån Bibeln. Så vi använde oss av det. Vi tittade på världshärskarnas historia. Vi tittade på Jesu återkomst. Vi såg hur det skulle vara. Vi tittade på antikrist och vad Bibeln definiera det som, det här vilddjuret. Vi såg också sen hur det här, hur ändens tid, när den började. Och vi såg att det var precis efter att Antikrist hade regerat. Och därefter så tittade vi på vi tittade på den tredje ängelns budskap. Vi såg under de här två sista mötena så har vi tittat på hur de tre änglarnas budskap är de sista budskapen som skulle ut till världen innan Jesus kommer tillbaka. Och vi tittade på den tredje ängelns budskap sist med vilddjurets märke. Vi såg att det handlar inte alls om något chip eller tatuering eller något sådana saker, utan att det faktiskt handlade om vems bud vi önskade att ha i handen eller i pannan. Och vi såg att det skulle vara en konflikt i sista tiden rörande just Guds bud. Så idag så ska vi titta lite grann på den andra ängelns budskap. Och innan vi går in på det, så låt oss ha en bön tillsammans. Och käre far, jag vill tacka dig för att du har samlat oss här ikväll. Och Herre, vi ber att du ska utgjuta din ande över oss. Herre, jag ber att orden som jag säger inte ska ha en mänsklig prägel. Att de ska komma från mina egna tankar, utan att vi ska få höra din röst tala till oss ifrån ditt ord. Herre, kom och berör oss. Kom och tala till vårt sinne, men också till vårt hjärta. Hjälp oss att längta och längta efter att få följa dig. Att få en större längtan av att se Jesus och vem han är. Det är min bön i Jesu namn. Amen. Om ni har ett blad så kommer vi titta en del på, följa det här ganska mycket under mötets gång. Vi ska titta på den första kvinnan i Uppenbarelseboken kapitel 12. Om ni har era biblar så får ni gärna slå upp dit. Uppenbarelseboken kapitel 12. Och där så finner vi en beskrivning utav den första kvinnan. Det står: ett stort tecken visade sig i himlen. En kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av 12 stjärnor på sitt huvud. Hon är havande och ropar i barnsnöd och födslovånda. Okej. Så här är en kvinna. Hon är havande, hon ropar i födslovånda. Hon är klädd i solen och månen och stjärnorna. Men hur många kvinnor har ni sett som går runt klädda på det sättet? Solen, månen och stjärnorna. Jag har inte sett någon i alla fall. Uppenbarligen är det här en symbol på någonting, eller hur? Och återigen, då måste vi titta på vad säger Bibeln, och speciellt Gamla Testamentet, vad säger den att den här kvinnan representerar? Ja, för det första så kan jag, innan vi går in på vad Bibeln säger, så kan jag bara lägga fram till vad de flesta utläggare är överens om. Adam Clark skriver på 1800-talet att kvinnan här representerar Kristi sanna församling är de flesta utläggare överens om. Så det är hans uppfattning, och det har vi sett förut också, att en kvinna representerar en församling. Men låt oss titta på några bibeltexter om det här. Jeremia kapitel 4, vers 31, det står så här. Ty jag hör rop som från en barnaföderska, ångestrop som från en förstföderska. Och vem är det? Jo, det är dottern Sions röst. Hon flämtar, hon räcker ut sina händer. Och ve mig, mitt liv tynar bort inför mördare. Så när Jeremia, eller det här bildspråket känner vi igen, eller hur? En kvinna som är havande och som ropar. Och där är det dottern Sion, står det. Sion var Guds folk. Det var den nationen, den utvalda gruppen som Gud hade valt att vara hans representanter, att vara förvaltare av hans sanning och hans lag. I Jesaja 62, vers 4-5, så står det så här. Det ska inte mer kallas den övergivna. Ditt land ska inte mer kallas ödemark. Utan du ska heta min käraste. Och ditt land den äkta hustrun. Ty Herren har sin glädje i dig. Ditt land har fått sin äkta man. Ty som när en ung man gifter sig med en jungfru, ska dina barn gifta sig med dig. Och som en brudgum fröjdar sig över sin brud, så ska din Gud fröjda sig över dig. Relationen som Gud, eller som Jesus, har med sitt folk representeras som relationen mellan en man och en hustru. Och det är en mycket fin bild, tycker ni inte det? Tänk er, Gud han ser på sitt folk som sin fru. Och det står i Jesaja 26 så här. Som en havande kvinna våndas, då hon är nära att föda och ropar ut sin smärta, så är det med oss inför dig, Herre. Vi var havande och våndades, men vi födde vind. Vi har inte skaffat räddning åt landet, och ingen föds till att bo på jorden. Det var så att Israels folk längtade efter att få se frälsningen komma. De hade lagt sitt hopp till den här Messias som skulle födas. Men under lång tid så hade de inte fått se den här utlovade frälsaren. Men i Uppenbarelseboken, kapitel 12, så kommer han. Vi läser i vers 5. Det står att hon födde ett barn, en son som ska styra alla folk med järnspira. Och hennes barn blev uppryckt till Gud och hans tron. Jag tror att ni kan svara på de där frågorna nu, både första och andra. Utifrån det vi har tittat på. Nummer 3 så står det, vem är barnet som föds, i Uppenbarelseboken 12 och 5. Och ja, det är kanske inte så svårt att lista ut vem det är. Jesaja 9:6 talar om ett barn som blir oss fött, alltså nationen fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader och fridsförste. Jag tror inte det råder någon tvekan om att det här handlar om Jesus. Uppenbarelseboken 19, där står det om när Jesus kommer tillbaka, att hans ögon var som eldslågor, på sitt huvud bar han många kronor, och han ska styra dem med järnspira. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet, konungarnas konung och herrarnas herre. Så det här barnet som ska styra alla folk med järnspira är ingen annan än Jesus Kristus. Jesus föddes ju, han kom ifrån den judiska nationen, gjorde han inte det? Han föddes i Israel. Paulus säger så här. De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting, Gud, prisad i evighet. Amen. Den judiska nationen, eller den israelitiska nationen, som sen var det en del som avföll, och det blev till slut bara stammen juda kvar. Och den judiska nationen var Guds representanter på jorden. De var Guds utvalda folk. De hade fått förbunden, de hade fått härligheten, de hade fått lagen. De hade fått tempelgudstjänsten och löftena om Messias. De var de som skulle sprida evangeliet till hela världen. Och det var därifrån som Kristus kom som människa. Men bara för att Gud hade den här hade ett utvalt folk. Förresten, vi kan titta på det. Andra Mosebok, här ser vi när Gud väljer ut det här folket. Andra Mosebok 19, vers 56, så står det så här. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, skall ni vara min dyrbara egendom framför alla andra folk. Ty hela jorden är min. Ni skall för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Så de skulle ha en position som var säregen eller som var skild ifrån resten utav de andra nationerna. Och då kan man ju ställa frågan, hur är det då med om man var israelit, om man var jude, som det står på frågan nummer 4, var man automatiskt frälst då? Var det så att om jag tillhörde det här folket, om jag tillhörde den här nationen, om jag blev omskuren och blev en del av den här nationen, var det så att på grund av det så var jag faktiskt automatiskt frälst? Det var många som började tro så. De började tänka att ja, den här nationen som Gud har valt ut, vi är för mer än alla andra. Och det är bara vi som blir frälsta. Och de andra, de är helt förlorade. Och bara för att vi har Abraham till vår fader så har vi himmelriket i en ask på så sätt. Men så var det faktiskt inte. Vi ska titta på det strax här. Bara en annan text här som är ganska intressant. I Apostlagärningarna så kallas Israel för församlingen i öknen. Det var alltså Guds församling, eller Guds kyrka om du så vill. Den judiska kyrkan. Och låt oss gå till Johannes kapitel 10. Vi ska se på just den här frågan. Johannes kapitel 10. Och vers 14 kan vi läsa i. Nu var jag i Uppenbarelseboken. Johannes kapitel 10 och vers 14, det står så här. Jesus säger, jag är den gode herden. Och jag känner mina får. Och mina får känner mig. Hur många här önskar vara ett Jesus, ett får till Jesus? Jag önskar att vara det. Jesus säger, jag har får. Och de känner mig. Vet ni, om vi känner Jesus är vi hans får. Är inte det underbart? Jesus är den gode herden. Och om vi har lärt känna honom, då är vi ett utav hans får. Och Jesus gav sitt liv för fåren, läser vi i vers 15. Men lägg märke till vers 16, där står det så här. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. De måste jag också leda. Och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Så Jesus, han har en folla också. Eller hur? Här kan man säga, det är församlingen. Eller det är kyrkan. Det var den judiska nationen som var Jesus folla vid det här laget. Just när Jesus säger dessa ord. Och det var många där som kände Jesus. Många som hade lärt känna honom. Men titta i vers 1 i samma kapitel. Där säger Jesus så här. Amen, amen, säger jag er. Den som inte går in i fårfållan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Så fråga, finns det tjuvar och rövare i fållan? Enligt Jesus. Det gör det. Men fråga, tjuvar och rövare, kommer de att ärva Guds rike? Inte enligt första Korinthierbrevet 6. Om de inte omvänder sig. Men faktum är att när de här personerna, de kommer in, de går inte in genom dörren. Förresten, dörren, det är Jesus som representeras som dörren. Men de kommer in på något annat sätt. Så kan man komma in i kyrkan även om man inte är frälst? Det kan man. Mycket intressant. Och kan man vara frälst trots att man är utanför kyrkan? Enligt vad Jesus sa. Sa han att jag har får som inte tillhör den här follan? Visst gjorde han det? Så det finns får utanför follan. Uppriktiga personer som känner Jesus utanför follan. Och det finns tjuvar och rövare inuti follan. Follan måste alltså vara en synlig organisation. Hänger ni med? En synlig organisation som beskriver, som trots allt är Jesus folla. Trots att det finns vissa tjuvar och rövare där inne, så är det Jesus folla. Och vad vill han? Jo, han vill föra alla sina får in i follan, är det inte så? Och vi kan förresten titta i Matteus kapitel 3. Om det här med att vara jude och frälsningen. Matteus kapitel 3, där så talar Johannes döparen till några som kommer för att bli döpta. I vers 7 så står det så här. När han såg att många fariser och saduser kom för att bli döpta av honom, sade han till dem: ni huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga till er själva: vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Så att ha Abraham som fader har inget värde inför Gud. Om inte vi har samma tro som Abraham, eller hur? Om vi inte har samma... Om inte judarna var omvända och hade den här tilliten till Gud som Abraham hade. Och därför så måste vi säga nej. Man är inte automatiskt frälst bara för att man är i follan. Och på samma sätt så finns det människor utanför follan som tillhör... Eller som känner Jesus. Vi kan titta i Matteus kapitel 8. Bara för ett tydligt exempel på det här. Matteus kapitel 8. Och vers 10-11. Där så är det en officer som har uttryckt en stark tro på Jesus. Och det står i vers 10. När de hörde det blev han förvånad, eller när Jesus hörde det blev han förvånad och sade till dem som följde honom: amen säger jag er, i Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Så den här mannen, han tillhörde inte Israel formellt, men han hade en tro. Han hade en tro som var till och med starkare än något som Jesus hade sett i Israel. Så kom ihåg, det är otroligt viktigt att komma ihåg att den här formella organisationen som Jesus har, den judiska nationen, den, bara för att man inte är en del av den, så betyder det inte att man inte kände Jesus eller var frälst. Men det här privilegiet om att vara Guds utvalda nation, att vara Guds representant på jorden, var ett privilegie som den judiska nationen faktiskt inte uppfyllde. Matteus kapitel 21. Här berättar Jesus en liknelse. I Matteus 21 och vers 33. Och framåt så står det så här. Lyssna till en annan liknelse. En husbonde planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sedan arrenderade han ut den till vingårdsarbetare och reste bort. När skördetiden närmade sig skickade han sina tjänare till vingårdsarbetarna för att få sin del av avkastningen. Men vingårdsarbetarna grep hans tjänare. En slog dem, en annan dödade dem och en tredje stenade dem. Han skickade då ännu fler tjänare än första gången och de gjorde på samma sätt med dem. Till sist sände han sin son till dem. Han tänkte, de kommer ha respekt för min son. Men när vingårdsarbetarna fick se sonen sade de till varandra, här har vi arvtagaren. Kom, låt oss döda honom. Så får vi hans arv. Och de tog fast honom, förde ut honom ur vingården och dödade honom. När nu vingårdens herre kommer, vad ska han då göra med dessa vingårdsarbetare? Står i vers 41. De sade till honom, onda som de är, ska han låta dem få en ond död. Och han ska arrendera ut vingården till andra vingårdsarbetare som ger honom avkastning i rätt tid. Jesus sade till dem, har ni aldrig läst i skrifterna? Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon. Vers 43. Därför säger jag er att Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Den här vingården representerar den judiska nationen, Guds församling, Guds kyrka på jorden. Och de skulle ju utföra sitt uppdrag, men de stenade hans profeter och till och med han gick så långt att de dödade hans son. Och vad ska då Jesus göra? Jo, han kommer att ta det här riket, den här privilegiet att vara Guds representant för riket. Och han ska ta det ifrån den judiska nationen och han ger det åt ett folk som bär dess frukt. Och vad är det här för ett folk som bär dess frukt? I Romarbrevet kapitel 9 så skriver Paulus mycket om det här. Det står, det är ju oss han har kallat. Han talar om sig själv, om den kristna församlingen här. Han säger, det är ju oss han har kallat. Och det är inte endast från judarna utan också från hedna folken. Så säger han genom Hosea, det folk som inte var mitt skall jag kalla mitt folk. Men om Israel, utropar Jesaja, om en Israels barn vore talrika som havets sand skall bara en rest bli frälst. Det var bara en liten rest utav den judiska kyrkan som var trogna och tog emot Jesus. Och Jesus kallade ut denna rest, denna kvarleva ifrån den judiska nationen och han grundade en ny institution, om du så vill, och han kallade den för sin församling. Det var egentligen en fortsättning utav den sanna församlingen, men han tog de här trogna och han grundade sin församling. I Romarbrevet 11 så står det ganska intressant om det här också. Vi kan läsa det också, Romarbrevet 11. Då skriver Paulus så här, 11 vers 1. Jag frågar nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte, säger han. Många stannar där, de läser inte vidare. Men visst inte, säger han. Jag är själv israelit av Abrahams ätt och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare har känt som sitt. Eller vet ni inte vad skriften säger när den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel. Herre, dina profeter har de dödat och dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är kvar och mig vill de döda. Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. På samma sätt, säger han, finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Så vad säger han? Säger han att hela Israel är fortfarande Guds utvalda folk? Han säger inte det. Han säger att nej, Gud har inte förskjutit sitt folk, det är sant. Men han har kallat ut en rest. Han har kallat ut en kvarleva. Och Paulus är en utav dem. Och de här hedningarna kom in och blev också en del sen utav den här sanna vinstocken. Den här kristna kyrkan. Och faktum är, om man läser hela Nya Testamentet så är det väldigt tydligt om att Guds utvalda folk är inte längre den judiska nationen, den judiska församlingen, utan det är den sanna kristna församlingen. I Petrusbrevet så skriver han väldigt tydligt så här. Han skriver till den kristna församlingen och han säger, men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk. Han citerar direkt ifrån andra Mosebok 19. När Gud kallade sitt folk, han sa, ni är ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk. Och nu så säger Petrus att nu appliceras det här citatet, den här texten, inte på den judiska nationen utan på den kristna församlingen. Det är ett heligt folk, Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Så Guds rike togs ifrån den judiska nationen, den gavs åt den kristna kyrkan. Om man läser i Nya Testamentet så ser man att den här kvinnan, den sanna, trogna, rena kvinnan, är inte längre än den judiska nationen, utan det är den kristna kyrkan. Jag var bara tvungen att lägga in en bild på mig och Hulda där. I Efesierbrevet kapitel 5 så står det så här. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen. Lägg märke till det. Församlingen, och offrat sig själv för den. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska vara ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Så Kristus och församlingen, det är den relationen mellan man och hustru. Så precis som vi såg i Gamla Testamentet angående Israel, nu appliceras den på den kristna församlingen. Så den här kvinnan i Uppenbarelseboken 21, man kan säga att det är Guds församling, det är Guds kyrka. Men i början så är det den judiska församlingen. Men sen så fortsätter den att vara den kristna församlingen. Andra Korinthierbrevet säger samma sak, 11:2. Eftersom jag brinner av en iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Han talar om församlingen som en ren jungfru till Kristus. Och då kan vi ställa oss frågan, men fanns det uppriktiga frälsta personer utanför den här tidiga apostoliska kyrkan? Och Bibeln lär klart att så var det, absolut. Apostlagärningarna 10 så står det om en viss Cornelius som bodde i Caesarea. En officer vid den italienska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud liksom alla i hans hus. Och han gav frikostigt med gåvor till folket och bad alltid till Gud. Nu, det här låter som en väldigt from man, eller hur? Men han var inte en döpt medlem i den tidiga apostoliska kyrkan. Så återigen så ser vi att den här tidiga apostoliska kyrkan, det var inte en osynlig beskrivning av alla uppriktigt troende på det sättet. Utan det var faktiskt en organiserad församling, precis som den judiska nationen var en synlig organiserad församling. Så den tidiga kyrkan, vi läser om den, vad som händer med den i Uppenbarelseboken 12. Uppenbarelseboken 12, vers 6, det står så här. Efter att Kristus har blivit uppryckt till Guds tron, så står det i vers 6. Kvinnan, alltså församlingen, flydde då ut i öknen där hon har en plats som Gud har berättat åt henne. Så att hon får sitt uppehälle i 1260 dagar. Nu vet vi ju vad dagar representerar i Bibelns profetior, eller hur? En dag motsvarar ett vadå? Ett år, eller hur? Och alltså handlar det här om 1260 år som den här kvinnan skulle fly ut i vildmarken. I öknen står det. I vers 13 så står det lite mer om det här också. När draken såg att han hade blivit nedkastad på jorden förföljde han kvinnan som hade fött barnet. Men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen, där hon får sitt uppehälle en tid, tider och en halv tid borta från ormen. Det känner vi igen också, eller hur? Det är precis samma tidsperiod, bara skrivet på ett lite annorlunda sätt. 3,5 profetiska år är samma sak som 1260 profetiska dagar. Vers 15. Då sprutade ormen vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan för att hon skulle föras bort med floden. Men jorden hjälpte kvinnan. Den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. Så den här kvinnan blir förföljd, blir hårt förföljd under den här tiden. Och man kan ju undra, kommer, speciellt under de här 1260 åren, nu, vi minns när, vilken tid det handlade om. Det var från år 538 när påvedömet fick sin makt, ända fram till 1798 när Napoleon störtade påvedömet. Under den tidsperioden så skulle den sanna församlingen vara ute i öknen, eller hur? Hon skulle vara gömd. Så om vi går ut och vi letar efter den sanna församlingen i den tidsperioden, låt oss säga att det är på 1200-talet och vi går runt och så letar vi, var kan Guds sanna församling vara? Då måste vi leta ut i vildmarken, eller hur? Vi kan inte hitta en organiserad, synlig, att vi har som vi har här idag. Nu, idag så har vi massa olika församlingar, massa olika kyrkor, vi kan gå och vi kan leta efter det här, men så var det inte på den tiden. Det var bara en kyrka i princip. Och det var den romerska katolska kyrkan. Och om du inte tillhörde den så var du dömd. Och om du inte erkände påven så riskerade du livet. Du riskerade inte bara ditt liv men din familjs liv och blev förföljd. Så det här var en fruktansvärd tid utav förtryck. Och man kunde frestas att tänka att ja, kommer församlingen att gå under rent utav. Men Jesus hade sagt att han skulle bygga sin församling. Matteus evangeliet 16:18 så står det så här: jag säger dig, du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Så trots att det såg ut som om den kristna församlingen skulle bli utrotad, den sanna tron skulle bli utplånad, så hade Jesus lovat att den skulle existera ända till slutet. Det skulle finnas en församling, han skulle ha sitt folk ända fram till yttersta tiden. Vi vet att den här förföljelsen orsakades av, till att börja med, att det här skedde ett stort avfall inom kristendomen. Precis som det gjorde i judendomen, eller hur? I judendomen så tog många emot Jesus, men så var det majoriteten tyvärr och även ledarna. De förkastade Jesus och då skedde det ett stort avfall inom judendomen. Och endast den här lilla trogna kvarlevan kom ut. På samma sätt blev det med den kristna kyrkan tyvärr. Paulus säger så här att jag vet att när jag har lämnat er, alltså när jag har dött, så ska rovlystna vargar komma in bland er och de ska inte skona jorden. Ja, ur er egen krets ska män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Man började med att kompromissa med sanningen för att få fler lärjungar in i kyrkan. Speciellt under Konstantins tid så ville man omvända alla hedningar. Så istället för att kalla dem till sann omvändelse så gjorde man en liten sån halv omvändelse och man sa okej, vi kan ta in de här hedniska lärorna eller mycket hedniska läror och traditioner och till exempel att böja sig ner inför avgudar och tillbe på solens dag och de här andra sakerna. Man tog in det och sen så satte man en kristen stämpel på det och så sa man nu är det här kristna traditioner istället. Och det gjorde att man fick många lärjungar på sin sida, men sanningen förvrängdes. Och det här var allvarligt. Vi har tittat på det förut. Och det här resulterade till att den här kvinnan, i alla fall en del av den, de skilde sig från sin man, från Kristus. Och de blev betraktade, och det var så i Gamla Testamentet, när Israels folk vände sig bort ifrån Gud och började tjäna avgudar, så kallades de för att ha begått äktenskapsbrott, att ha brutit det förbundet med Gud som de hade. Och de kallades för en sköka. Ganska starka ord. Men det ser vi i Uppenbarelseboken 17. Här har vi Uppenbarelsebokens andra dam. Och vi läser det från Uppenbarelseboken 17. En av de sju änglarna med de sju skålarna kom och talade till mig och sade: kom, jag ska visa dig domen över den stora skökan som tronar på många vatten. Jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och dess invånare har blivit berusade av hennes otuktsvin. I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och 10 horn. Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare full av skändligheter och smuts från hennes otukt. På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet, det stora Babylon, moden till skökorna och skändligheterna på jorden. Här beskrivs en sköka som heter Babylon. Och hon sitter på ett vilddjur och det är fullt med härdiska namn. Vad är det här för någon bild? Vad symboliserar det? Ja, det är inte så svårt att lista ut vad det här symboliserar. Det är kanske en av de tydligaste symbolerna i hela Uppenbarelseboken, om jag får väl, förutom kanske lammet som representerar Jesus. Men det är väldigt, väldigt tydligt. Om vi tittar i Jeremia 3:20 till exempel, så har vi den här illustrationen igen. Som när en hustru är otrogen mot sin man, så har ni, Israels hus, varit otrogna mot mig, säger Herren. Och i Hesekiel så står det då att du var som en äktenskapsbryterska som tar främmande män istället för sin äkta man. Hör därför Herrens ord, du sköka. Så Guds folk, när de vände sig bort ifrån Gud, när de följde andra, avföljde helt enkelt, då kallades de för en sköka, för en äktenskapsbryterska. Så helt enkelt en otrogen församling. En avfällig församling. Så vad är det här för en avfällig församling? Ja, om vi tittar i vers 6 i Uppenbarelseboken 17. Så står det att jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad. Så den här kvinnan, hon har druckit sig berusad på de heligas blod. Hon är alltså en förföljande församling, eller hur? En avfallen församling som förföljer Guds folk. Hänger ni med? Vers 9, här får vi en till ledtråd. Detta är det sinne som ger vishet. De sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar. Okej. Och sen titta i vers 18. Det står, och kvinnan som du såg är den stora staden som regerar över kungarna på jorden. Nu hoppas jag att det inte råder någon tvekan i ert sinne vad det här handlar om. Här har vi en otrogen församling som också är en stad som regerar över kungarna på jorden. Nu, vilken stad var det som regerade över kungarna på jorden på Johannes tid? Det var Rom, eller hur? Och kallas Rom för de sju kullarnas stad. De kallas för de sju kullarnas stad. Det här är alltså en otrogen församling som sitter på ett vilddjur. Förresten, vad representerar ett vilddjur? Kommer ni ihåg? Ett vilddjur representerar ett rike. Så här har vi en kvinna, en församling som styr en stat. Som styr ett rike. Vi har en statskyrka, hänger ni med? Och hon är en stad till och med. Som regerar över kungarna på jorden. De sju kullarnas stad. Jag hoppas inte det råder någon tvekan om vilken församling det här handlar om. Och återigen, bara för att Bibeln identifierar en församling som en otrogen församling som förföljer Guds folk, så betyder det inte att alla katoliker är onda människor. Hänger med? Vi pratar om system, vi pratar inte om individer. Så precis som det kunde finnas i de hedniska länderna, så kunde det finnas uppriktiga troende personer som kände Jesus, eller hur? Och på samma sätt kan det vara här. Trots att det är en förskräcklig bild på det här systemet, så kan det finnas uppriktiga, hängivna personer i det systemet som känner Jesus. Här är den här tidsperioden från 538 till 1798. Avfallet äger rum. Och då förföljde den här kvinnan den andra kvinnan. Det är två stycken kvinnor som kämpar här. Den ena kvinnan flyr ut i vildmarken under den här tiden. Den andra kvinnan dricker sig berusad på de heligas blod under den här tiden. Påvedömet förbjöd människor att inneha exemplaret av Gamla och Nya testamentet. Och speciellt strängt förbjudet var det att ha dem på modersmålet. Så att vi har Bibeln idag beror på, inte på den här kvinnan, utan på den andra kvinnan som gömde sig och bevarade Bibeln och verkligen ville följa den utav hela sitt hjärta. Valdenserna var några utav dem. Här ser ni härifrån norra Italien. Jag var faktiskt där i somras. Och otroligt höga berg där i Alperna. Och ni ser deras hus, hur de såg ut på den här tiden. Och de bygger fortfarande på samma stil som de gjorde vid den tiden. Inuti, det här var deras skola där de hade sin utbildning. De utbildade personer för att bli missionärer och sprida Guds ord till hela Europa. Och här på det här bordet, inuti det här rummet, så satt de och kopierade för hand Bibeln. De skrev av det. Och hela biblar och delar av Bibeln. Och de tog de här värdefulla kopiorna, de spred dem till människor runt om som de kunde se var andligt intresserade. De fick till och med, det var strängt förbjudet, så de fick sy in dem i sina kläder ibland. Och bara när de såg att nu har jag ett tillfälle, nu finns det en möjlighet, nu är den här personen öppen, så spred de de här värdefulla bibeltraktaten till dem. Och på det här sättet så förberedde de otroligt mycket, på ett otroligt starkt sätt, så förberedde de vägen för reformationen sen på 1500-talet. Vi har otroligt mycket att tacka dessa valdenser för. Men det var inte utan pris som de gjorde allt det här. Karl-Henrik Martling skriver om dem att de som grep till vapen mot valdenserna utlovades 2 års avlat. Påven befallde korståg efter korståg mot de här kättarna som vägrade underordna sig påvens auktoritet och sa att Bibeln och inte påven var trons rättesnöre. Så om man slog ihjäl en valdens så fick man alltså 2 år att göra hur många synder man ville som helst. Man hade förlåtelsen i förväg. Så det är klart att folk tog till vapen mot dessa. De hade hört att det här utlovade påven. Det uppskattas av noggranna och trovärdiga historiker att mer än 50 miljoner av människosläktet har slaktats för kätteribrott av påvliga förföljare. Det är ett genomsnitt på över 40 000 religiösa mord för varje år av påvedömets existens. Ingen annan kyrka kan i så stor utsträckning kallas för att vara berusad av de heligas blod. Att den romerska kyrkan har utgjutit mer oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin existerat bland mänskligheten kommer inte att ifrågasättas av någon protestant som har en kompetent kännedom om historien. Vad vill Gud att de som befinner sig i det här systemet ska göra? I Uppenbarelseboken 18 så kommer ett budskap från himlen. Han ropade med en stark röst, den här ängeln. Han säger, fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty hennes otukts vredes vin har alla folk druckit och jordens kungar har bedrivit otukt med henne. Och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx. Och jag hörde en annan röst från himlen säga, vers 4, jag prisar Gud för vers 4. Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Har Gud sitt folk i Babylon? Det har han. Han har uppriktiga, hängivna personer i det här falska, hemska systemet. Och vad vill han att de ska göra? Ska de stanna kvar där? Nej, vad kallar han dem till att göra? Han kallar dem inte till att stanna kvar och försöka reformera den. Han kallar dem till att kom ut ifrån henne, mitt folk. Kom ut ifrån henne, mitt folk. Och vet ni, från och med reformationens tid så började det här budskapet verkligen att gå ut. Martin Luther, Zwingli, Calvin, Tyndale, många, många andra, Olaus, Petri och så många personer som stod upp emot det här påvedömet. Och de sa att nu måste vi gå ut härifrån, vi kan inte vara en del av det. Ja, vi försökte att reformera det, det lyckades inte, profetiorna sa att de skulle inte lyckas heller. Och folk började gå ut, de började lämna det här falska systemet. Och de bildade en egna församlingar. Och det här är den stora reformationen. De enades kring att Bibeln är vår auktoritet. Och det är från reformationen som de flesta församlingar har sitt ursprung i dagens församlingar. Man kan spåra det tillbaka till reformationen. Och det var då som flera olika församlingar började uppstå. Då kan vi undra, varför finns det så många olika församlingar? Är det här Guds plan egentligen? Jag tror inte att det är det. När vi tittar i Uppenbarelseboken så ser vi en kvinna som går igenom hela den här historien och som förföljs. Men Jesus, han grundade bara en församling. Han grundade inte massa olika församlingar. Så vad var det som hände? Hur kommer det sig att vi har så många olika församlingar idag? Ja, svaret är att, och jag läser från det här bladet, nummer 16. Det står, under avfallets tid så försökte Gud att föra sitt folk ut ur Babylons villfarelser. Reformationen ledde till att många nya sanningar upptäcktes som antikrist förvrängt. Men istället för att fortsätta reformationen och ta emot allt ljus som Gud ville visa, så stannade många upp i sitt sökande och bildade ett samfund runt sina ledare. De satte upp sina egna trosbekännelser och drog slutsatsen att de redan funnit all nödvändig bibelsanning. Och det här var vad som hände. Människor började att de studerade Bibeln. Och sen så upptäckte de nya sanningar. Och de här reformatorerna, de tog till sig allt som de kunde få. Men istället för att gå vidare och tänka att faktiskt det finns mer saker att upptäcka. Vi kan fortsätta och komma helt ut ur Babylon. Så tänkte folk att ja, men nu har vi gått så långt att nu stannar vi kvar här. Och det ledde inte till någonting positivt. Det här ledde till att det blev många olika församlingar. John Robinson, han var puritansk ledare för puritanerna. Och han gav en otrolig förmaning till sina efterföljare när de blev förföljda utav protestanterna, kan ni tänka er? De här protestanterna som hade blivit förföljda utav påvedömet under den här tiden, nu började de göra samma saker i princip. De bildade statskyrkor, för det hade ju katolska kyrkan varit. Och de började att använda samma medel som den katolska kyrkan hade använt för att utplåna vad de tyckte var kättare. Så det här ledde inte till att evangeliet fick speciellt stor framgång, utan det var andra grupper som anabaptisterna och puritanerna och andra personer som blev faktiskt förföljda på grund av sin tro. Även i sådana länder som var protestantiska. Och John Robinson, han vädjar till sin församling som behövde fly till Amerika. Och säger dessa ord, att ni ska ta emot allt ditt ljus och all den sanning som ska uppenbaras för er från hans heliga ord. Det är nämligen inte möjligt att en fullkomlig kunskap på en gång ska bryta fram i den kristna världen, som så nyss har kommit ut ur ett så tjockt antikristligt mörker. Det är lite för mycket förväntat att Luther och de här personerna skulle ta ett sånt steg ut att de totalt lämnade allting ifrån hela sitt bagage utav antikristliga läror. Det är lite för mycket att förvänta. Jag tror inte att någon av oss skulle kunna komma från den bakgrunden som Luther och de andra hade och sen så kunna komma helt ut ifrån all villfarelse. Det vore väldigt konstigt att se. Han fortsätter och säger så här: jag kan inte nog beklaga tillståndet inom de av reformationens församlingar som har kommit till en viss punkt i religionen men inte vill gå längre än reformationens ledare gick. Man kan inte få lutheranerna att gå längre än till det som Luther fann. Ni ser att kalvinisterna sitter fast där den store mannen lämnade dem, trots att han inte såg allting. Det är ett sorgligt tillstånd som vi i högsta grad beklagar, säger John Robinson. Även om dessa män var brinnande och lysande ljus på sin tid, kunde de ändå inte tränga in i allt Guds råd. Om de levde nu, skulle de vara lika villiga att ta emot större ljus som de var att ta emot det ljus de först fick. Om någon av er har någon gång varit i ett otroligt svart mörker, så vet ni att om man går ut där och sen så, låt säga att persiennen är neddragna, man har legat och sovit. Och sen så går man ut en vintermorgon och det är strålande sol och det är vitt överallt. Vad händer med ögonen? Man blir bländad, eller hur? Det blir så en otrolig chock. Och på samma sätt kan vi inte ta emot all sanning. Jesus sa till sina lärjungar, han sa: jag har mycket som jag skulle vilja säga till er, men ni kan inte bära det. Ni kan inte klara av det än. Men han skulle sända sanningens ande för att föra dem in i hela sanningen. Så på samma sätt är det nu. Nu vill Gud föra sitt folk ut ur Babylon. Han använder stora personer till att göra det. Men så började det ske splittringar. Man började fästa sig vid olika personer och tänka att jag går inte längre vad den här personen har sagt. Och man slutade att söka. Paulus, han hade förresten samma problem i Korint. Han säger att det var vissa som började följa Paulus och vissa började följa Kefas, vissa började följa Apollos. Och de bildade liksom sina grupperingar runt de här personerna. Och Paulus liksom säger att, men vadå, är Kristus delad? Är det här, det är inte så här det ska gå till. Utan syftet var att enas kring ordet, enas kring vad Bibeln har sagt. Så Gud skickar ett budskap som vi har tittat på förut, för att ena församlingen, de här olika splittringarna. Han ger inte upp på dem. Men han fortsätter och den första ängelns budskap går ut. Och det var att frukta Gud och ge honom äran till stunden för hans dom har kommit. Och vi såg på det hur 1840-talet, här var i Uppenbarelseboken 10 när Jesus personligen kom ner från himlen och han öppnade Daniels boken för människorna 1798. Och han uppmanade dem, läs den och förstå. Det här var, syftet var att ena den kristna, den protestantiska kristenheten. Och vi såg att det var en världsvid väckelse kring det här. Och även i Sverige så var det den här roparörelsen av barn som förkunnade Guds ord under den heliga andes påverkan. I USA så var det milleriterna som förkunnade det här budskapet om att Jesus kommer tillbaka. Daniels boken går att förstå. Och syftet var att föra människor till en sann förståelse för Guds ord. Och Miller säger så här: i allt mitt arbete tänkte jag aldrig på att organisera något eget samfund eller att ett samfund skulle byggas upp på de andras bekostnad. Jag försökte göra gott mot alla. Jag gick ut ifrån att alla kristna skulle glädja sig åt tanken på att Kristus skulle komma tillbaka. Allt jag tänkte på var att omvända människor till Gud, att varna världen för den kommande domen och att leda mina medmänniskor till en sann beredelse så att de skulle kunna möta Gud i frid. De allra flesta som blev omvända under min verksamhet slöt sig till olika samfund som redan fanns. Så han ville ena de här kristna, han ville liksom ena alla i tron på att Jesus kommer tillbaka. Men vad som hände var att dessa mileriter blev utstötta ifrån sina samfund. Samfundens ledningen satte sig emot det här. De såg resultatet utav den här väckelsen, och 50 000 personer blev uteslutna ur de här olika kristna församlingarna som adventisterna hade byggt upp genom sin förkunnelse. Och den andra ängelns budskap gick också ut i samband med det här fallet är det stora Babylon som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin. En varning. I Uppenbarelseboken 17, låt oss gå dit. Uppenbarelseboken 17. Lägg märke till vad vi ser där. I vers 5 så står det: på hennes panna. Det är alltså den romerska kyrkans panna. Har skrivit ett namn. En hemlighet. Det stora Babylon. Modern till skökorna och skändligheterna på jorden. Så fråga, hur många skökor finns det? Det finns inte bara en, va? Titta noga. Det finns en, ja. Men det finns fler också, eller hur? Hon är modern till skökorna. Plural. Så det finns fler än en sköka. Jag vill läsa från det här bladet igen. Från nummer 18. Döttrar är inte identiska med sin mor. Men de liknar henne, eller hur? Så står det: den romerska kyrkans döttrar måste representera de kyrkor och samfund som håller fast vid Roms traditioner och läror. Eller som följer hennes exempel i att ha otillåtna förhållanden med världen. Det är på grund av den förvirring som alla dessa olika samfund med motstridande läror orsakas som de i Bibeln betecknas som Babylon. Vilket betyder förvirring. Det finns inte bara en otrogen församling. Det finns inte bara en avfällig församling. Men det finns många olika. De som vägrade ta emot det ljuset som Gud ville att de skulle ta emot. Och motsatte sig det. Och till och med utslöt personer som, och förföljde de personer som höll sig till vad ordet sa. Dessa som inte ville gå längre, de behöll många av Roms läror. Och de blev också betraktade, enligt Uppenbarelseboken 17, som en sköka. Jesus kallar sitt folk utifrån dessa. De här systemen, de här falska systemen som inte har hållit sig till Guds ord, de är fallna. Så vi kan tänka, vad skönt att jag inte är med i den romerska kyrkan, men kanske är vi en del av hennes döttrar. Hur vet vi? Ja, och om vi är det så ska vi inte bli förolämpade, eller hur? För det står, Jesus säger, gå utifrån henne mitt folk. Så han kallar det sitt folk, eller hur? Han kallar oss att han har sitt folk i de här olika samfunden. I alla samfund så finns det uppriktiga, hängivna kristna. Utan tvekan. Men han kallar dem utifrån henne. Bara för att det finns uppriktiga kristna i alla församlingar så betyder det inte att alla församlingar är Guds församlingar. Eller hur? Det var någon som sa att romerska kyrkan är också en del av Guds församlingar. Nej, Bibeln säger att det är inte så. Det finns två kvinnor. Eller det finns en sköka och så finns det många andra skökor. Och Jesus kallar oss inte till att stanna kvar där. Utan han kallar oss ut. Han säger, kom ut ifrån henne mitt folk så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. Här, och i Johannes kapitel 10 så läste vi att Jesus säger, jag har också andra får som inte hör till den här follan. De måste jag också leda och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Jesus vill kalla sitt folk utifrån de falska eller de falska systemen, religiösa systemen, och in i sitt religiösa system, sin folla. Och det är genom hans röst som vi kan upptäcka den. Jag vill väldigt kortfattat gå igenom det här, Uppenbarelseboken 12 och vers 17. Det står så här. Efter den här förföljelsetiden, i sitt raseri mot kvinnan, så gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot de som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Jesus kommer ha en församling i sista tiden, i ändens tid. Efter den här förföljelsen så kommer Gud att ha en församling. Och jag skulle vilja lyfta fram några kännetecken. Vi kommer inte gå in på vad det är för någonting. Men jag vill bara ge dem här till dig. Sen kan du gå. Du kan be. Gud, visa mig vilken församling du vill att jag ska tillhöra. Och vi kan titta på de kännetecken som jag i alla fall ser ifrån Uppenbarelseboken 12 och vidare. För det första, den träder fram synligt först vid ändens tid. Alltså efter 1798, eller hur? Det här är Guds församling i ändens tid. Och under tiden, under de här 1260 åren, så har de varit gömda. De har gömt sig i vildmarken. Men det är först vid ändens tid som de träder fram. Minns här, från 538 fram till 1798. De tror på Jesus och följer honom. De håller Guds bud, inklusive sabbatsbudet. Vi läste om det i Uppenbarelseboken 12, att de skulle lyda Guds bud och hålla fast vid Jesu vittnesbörd. Uppenbarelseboken 14:12 så säger det att i detta visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Så två gånger så nämns det att den här församlingen i yttersta tiden skulle hålla fast vid Guds bud. Och vi har tittat på det. Vi har tittat på att det även inkluderar alla budord, inte bara 9 budord, utan faktiskt alla 10 budord. Vi såg att de ställdes i kontrast till de som tog emot vilddjurets märke. Sabbaten är faktiskt ett speciellt tecken mellan Gud och hans folk för att vi ska inse att Herren är vår Gud. Det är en påminnelse om varför vi tillber Gud. Jo, för han är vår skapare. Varje vecka så påminner vi oss om det genom att vila så som han vilade från sitt verk. Rom förstås säger att vi har förändrats på den här dagen. Och de anser att det är vårt tecken, det är vår auktoritet. Vi hinner inte gå in på det just nu. Men om vi letar efter Guds församling i ändens tid, så är det någon som ska hålla Guds bud. Sen står det om den profetiska gåvan som finns där. Och vad får vi det ifrån? Jag vill läsa det här. Att de håller Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Så vad är Jesu vittnesbörd? I Uppenbarelseboken 19:10 så står det vad Jesu vittnesbörd är. Det står att Jesu vittnesbörd är profetians ande. Alltså den profetiska gåvan. Den ska existera. I Joel så står det att i sista tiden att han ska utgjuta sin ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska se syner. Så om vi är i en församling som inte har den profetiska gåvan där, så är det inte den församling som vi läser om i Uppenbarelseboken 12 och 17. För de skulle ha den profetiska gåvan. De skulle ha en ren lära som stämmer överens med Bibeln. Här är otroligt viktigt. 1 Timoteus 3:15. Om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Församlingen är förvaltare utav sanningen. De är sanningens pelare och grundval. Och Jesus sa, helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Vet ni, om en församling undervisar saker som inte är bibliska, om de står för och undervisar de saker som inte stämmer överens med Bibeln, så Kan de då vara sanningens pelare och grundval? Vet ni, det här är otroligt viktigt att tänka på. Det är, de måste undervisa, de måste ha en ren lära om de ska vara samma församling som i den första tiden. Om det ska kunna finnas här i ändens tid. Och det här är jätteviktigt. Om vi letar efter Guds församling, så måste vi måste undersöka vad de tror på. Många människor, de går till kyrkan av alla möjliga olika orsaker. Ja, de har så fin gospelkör. Ja, de har så fina glasmålningar. Ja, det är så gott kaffe som de har där. Det finns massa olika orsaker till att folk går till kyrkan. Ja, det är närmast. Eller mina föräldrar går där. Eller ja, jag tycker pastorn är snygg. Vad än det kan vara, så är inte det orsaken till att vi ska gå i en kyrka. Om vi ska gå till en församling så måste vi tro att det är sanningens pelare och grundval. Att det som de tror på, det stämmer överens med den här boken. Amen. Istället för att testa, och istället för att säga att ja, vi ska testa Bibeln med vad vår pastor säger, så låt oss testa pastorn med vad Bibeln säger. Vad tycker ni? Så jag hoppas att ni gör det med mig här också. Men det här är otroligt viktigt. Om vi letar efter Guds församling så måste det vara en renlärig församling. En församling som undervisar falska saker, obibliska sanningar, det är inte Guds församling. Men den tid kommer, ja, den är redan här, säger Jesus, då sanna tillbedare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedare vill fadern ha. Så, nummer 6, de studerar och undervisar profetiorna. Vi tittade på Uppenbarelseboken 10. Vi såg att Jesus personligen, i ändens tid, han kom ner och han gav Daniels boken till sin församling. Han sa, här, ät upp den, studera den, ta till den. Ta den till dig. Och det var precis vad vi borde förvänta då från Guds församling i yttersta tiden. Att de faktiskt studerar och läser Daniels boken och förstås andra delar, Uppenbarelseboken. Och vi såg att de fick gå igenom en stor besvikelse. Det stod att den ska ge svidande smärta i din mage, men den ska vara söt som honung i din mun. Och därefter så såg vi att de fick sin befallning igen. Uppenbarelseboken 10 och 11, att du måste profetera på nytt om många folk och folkslag och språk och kungar. Och det leder mig till den sista punkten. Deras uppdrag är att de predikar evangeliet och de tre änglarnas budskap i hela världen. Och det här är ett kännetecken som vi borde leta efter. Att de predikar evangeliet och de tre änglarnas budskap i hela världen. Om du är en församling som bara finns i en eller två länder, så kan inte det vara Guds en sista tids församling. Det måste vara en världsvid rörelse, en världsvid församling som har ett globalt missionsfält som sprider de tre änglarnas budskap till hela världen. Vi läser om det i Uppenbarelseboken 14 och 6. Jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för de som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sa det med hög röst, frukta Gud och ge honom äran till stunden för hans dom har kommit. Predikar den församling som du tillhör de här budskapen, ja, då är det ett av de här kännetecknena. Så jag kommer lämna det här med oss idag. Här är kännetecknena. Ni har den på nummer 21 i ett blad. Och min vädjan till dig idag är att be en bön som du kanske inte har bett förut. Det var en kvinna som berättade för mig att hon hade verkligen bett att Gud skulle visa henne vilken församling hon skulle gå till. Och jag blev så berörd när jag hörde det. Vilken otrolig anda. För så många människor, de bryr sig inte om det. De gör någonting bara utav tradition. Men hur många har verkligen bett till Gud? Gud, vilken församling vill du att jag ska gå till? Är det din vilja att jag ska vara i den församling jag är här i? Eller vill du leda mig någon annanstans? Herre, jag vill gå dit du leder mig. Jag vill gå till den församling som du, som bäst stämmer överens med Bibelns profetior. Är det din vilja? Är det din vilja att be det? En annan person som jag pratade med, jag studerade om ett ämne i Bibeln, jag trodde att det var om sabbaten som vi studerade. Och plötsligt, jag hade inte sagt någonting om församlingar eller någonting, men den här personen ställer sig upp plötsligt och säger att nej, jag är född pingstvän och jag ska alltid förbli pingstvän, sa han. Jag tänkte, aha, var kom det ifrån? Jag hade inte sagt någonting om att han skulle byta församling, men Guds ande hade talat till honom. Han hade förstått att oj, om det här är sant, ja men då måste jag byta församling. Och nej, det tänker jag verkligen inte göra, sa han. Nej, om jag är född i den här församlingen så ska jag förbli den. Ni vet, det finns en sån här tabu att ja, man får inte byta församling. Och det är fel att byta församling. Varför skulle det vara fel om Gud kallar oss ut ur församlingar och in i sin folla? Är det fel att följa Jesus uppmaning? Att säga kom in i den folla som jag har? Är det fel att försöka söka? Vet ni, jag har ingen som helst lojalitet till den här församlingen i sig själv. Om jag hittar en annan församling som stämmer bättre överens med de här beskrivningarna i Bibeln, så vill jag tillhöra den. Jag vill gå dit Jesus leder mig. Det är min högsta önskan. Inte dit jag bara råkar, för att det råkar vara bekvämt och jag tycker om maten här. Nej. Jag vill vara där Jesus är. Jag vill vara där hans församling. Amen. Och det är min vädjan till oss. Vågar du säga, Herre, som det står där, ja, visa mig Herre vilken församling du vill att jag ska tillhöra. Är det din vilja att säga det? Sätt i så fall ett kryss framför det där. Säg att ja, Herre, jag vill verkligen gå dit du leder mig. Jag vill be om det här. Jag vill ta det på allvar. Inte bara, jag vill försöka lägga ner mina förutfattade meningar och säga Gud, du får leda mig. Du får styra mig. Var du än vill att jag ska gå. Jag hoppas att det är din önskan. Låt oss be tillsammans. Kära himmelske fader, vi har gått över tiden, men Herre, vi tror att du har talat till oss. Herre, vi har fått en utmaning idag om att du har en församling på jorden. Och Herre, hjälp oss att förstå vilken det är. Herre, led oss. Låt oss få höra din röst och komma in i din folla, så att det kan bli en jord och en herde som du önskar. Herre, du önskar inte den splittring som vi ser i den kristna världen idag. Jag ber att vi ska kunna enas i ande och sanning. Att vi ska kunna föras in i den folla som du, den sista tidens folla som du har sagt och presenterat i Bibelns profetior. Det är min bön för oss alla här. I Jesu namn. Amen.